Lukas, lägg den. Där ja.
Snyggt.
Nej, fan, det bröt hela låten.
Fan, Lukas. Direkt alltså.
Som ni hör så har jag
ett jävla flow.
När det kommer till komma på grejer, så här rim och sånt.
Ja. Du är en kung.
Det bara kommer naturligt.
Du är född med det.
Ja.
Vart fick du, känner du någon liksom något band till den här låten som spelas nu med Nittorp, tänker jag?
Vadå med Nittorp?
Ja, men att det är dina hoods.
Ja, det är mina hoods, ja.
Ja.
Det är det ju. Krysset var ju det.
Vad fan hette ditt rapband som du hade för?
Lucky Dick.
Det var Lucky Dick, ja.
Tre andra kukarna.
Just det. Det är så jävla bra.
Ja. Men hoodsen, jag kan säga så här. Nittorp, alltså vi pratar 200 personer. Så går du ut från dörren så säger allt där. Och krysset, det var liksom enda korsningen i hela byn. Därför kallas krysset centrum. Det var mina hoods.
Har det format dig?
Va?
Har det format dig?
Ja, det har gjort mig till en väldigt helt annan människa liksom, under årens gång. Men nu ska vi inte,
nu ska vi inte prata om dig.
Vi kan ta hoodsen en annan gång.
Ja. Vi har ju en gäst idag.
Ja.
Vi har Sveriges rikaste sosse med oss idag.
Ja.
Jan Emanuel!
Välkommen, Jan Emanuel.
Tack så mycket.
Jan Emanuel, du vet, det är ju så många stavelser.
Man vill säga Janne. Alltså.
Janne är bra.
Man vill fan säga något snabbare.
Det är vi och mamma. Alltså din mamma.
Nej, men man får väl se det så att det finns ju... Man kan ju tilldela privilegium, ungefär som när man adlade män förr och kvinnor förr i världen.
Ja.
Numera så adlas man ju typ att man får vara så här, pratare i P1, men man skulle också kunna utveckla det här. Ja, då, om ni också får säga Janne, som min mamma, så blir det som en form av så här, tilldelning av ett sätt att få tilltala.
Att vi får lov att göra det.
Lite familjärt på något sätt.
Ja, det blir mellan oss. Måste vi ge tillbaka någonting till dig då? Alltså nu har vi fått det av dig att vi får säga Janne.
Nej, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt få saker i världen som är gratis. Så med stor sannolikhet kommer jag återkomma med att be om en tjänst i framtiden.
Det kommer ett sms eller någonting.
Swisha 2 miljoner.
Ja, jag kommer nog kunna be om en tjänst i alla fall. Ja.
Men då säger vi Janne Malen.
Då säger vi Janne Malen. Låter du så jävla panka.
Ja, jag tror att de flesta, ni har nog sett vårat klipp med Janne Emanuel på YouTube.
Om ni inte det så måste ni kolla på det.
Ja.
Men det känns som att de flesta har sett det. Helvete vad bra det har gått. Och det är ju för att du lever ett väldigt intressant liv. Och
du är spännande.
Du är spännande och mystisk. Jag kan känna att du är lite mystisk ibland. Så här, men man vill få mer av dig på något vis.
Ja. Nu ser ju inte lyssnarna när jag blir lite så här sosseröd i ansiktet för att ni säger så mycket snälla, också lite konstiga saker. Men ja, det är ju väldigt roligt att det här klippet har blivit uppskattat.
Ja, verkligen.
Det är rätt tydligt också att våra följare tycker också att du är mystisk, att de vill veta mer, för vi har ju frågat om vi har bett dem ställa frågor, och herregud vad frågor jag fått. Ja. Det ska vi ta lite längre in.
Ja.
Men ska vi börja med då? Du kan väl berätta, Jan Emanuel, vem du är, vart du kommer ifrån, hur gammal du är och sådär. Vi börjar där.
Jag kommer ifrån Gottsunda. Ligger i Uppsala, eller en liten bit utanför. Och jag är vuxen.
Oh, jävlar.
Är du vuxen?
Ja, det är ett privilegium i sig. Åldern har ju faktiskt massvis med fördelar med sig. Och det är till exempel den här vuxenheten som till exempel gör att man får göra lite som man vill. Man behöver inte slaviskt följa varken normer eller moden, utan man kan känna efter lite och så gör man som så.
Just det.
Ja, men om vi går tillbaka till när du var en liten pojk då, när du inte var vuxen. Vad hade du för uppväxt liksom? Hade du mycket kompisar? Vem var Jan Emanuel i skolan?
Back in the days.
Ja, jag hade gott om vänner, men jag säger så här, det var en ganska komplicerad tid. Alltså jag har inte positiv erfarenhet av att vara varken barn eller ungdom. Det var ganska stökigt ganska tidigt och under en hyfsat lång period. Jag som var utmanande, och i efterhand kan man ju vara tacksam mot det, för att se att det fanns, de flesta människorna formas ju tidigt i livet, och jag formades där, och i efterhand är jag tacksam för det, för det var en nyttig utbildning, en lärdom. Mm. Men när jag var just i det så var det inte så roligt.
Vad var det som hände? Liksom, på vilket sätt var du en bråksake?
Jag tror många människor kan känna igen sig i att skolan är inte riktigt för dem. Alltså det finns ju olika former att ta till sig kunskap. Och det man kanske numera förstår, det är att det finns inte en pedagogisk form som passar alla. Vissa människor är duktiga på att vara i skolan och duktiga att ta till sig den kunskapen som ges i skolan. Och jag tillhörde verkligen inte den gruppen. Jag kunde inte ta till mig, jag kunde heller inte sitta still. Och jag tyckte extremt illa om både skolan och de som företrädde skolan.
Under hela skolgången typ, eller?
Från att jag satte min fot i skolan. Jag hade böket redan på förskolan, hade svårt att funka där.
Ja.
Eller mycket svårt att funka där. Eller i grupp. Och framförallt så har jag alltid haft som ung svårt att ta direktiv. Eller haft svårt för auktoriteter.
Ja. Mm-hmm. Hur löste du det då? I skolan sen när du ändå hoppade du av eller fortsatte?
Ja, men det var ju, jag var ju väldigt dålig på att vara i skolan från tidig ålder. Och framförallt så... Ja, jag fick ju stöd. Jag gick ju, man fick extra lärare och man fick sitta utanför klassrummet och man blev utburen. Ja, det var faktiskt bättre på den tiden.
Utburen?
Ja, men på den tiden så var det ju faktiskt bättre på ett sånt sätt att när ungar stökar och beter sig nu, då tar man ju liksom hänsyn till bråkstaken istället för att ta hänsyn till resterande klass som blir utsatt för bråkstakens dåliga beteende. Mm. Det är klart att man ska skicka ut ungar ur klassen när de beter sig. Och det gjorde man på den när jag växte upp. Då tog man ut mig ur klassen, vilket var helt korrekt. Det gör man ju dessvärre inte längre. Men
vad då, gör man inte det?
Nej
det gör man inte.
Jag minns att, det är ju länge sedan nu, men när jag gick i mellanstadiet, då kunde jag bli utdragen. Men nu snackar vi ju landet också. Det var en gammal kärring som heter Ylva. Hon tog mig hårt som fan och drog ut mig.
Ja, men så var det också när man var liten. Men det är inte så längre alltså.
Nej, och det är de här Ylverna som du pratar om. Det är de som behövs. För nu blir det ju snarare så att nu är det ju läraren som blir anmäld. Och man måste se till den här personens personliga integritet. Och människor som blir kränkta och så vidare.
Mm. Luktar bajs i munnen, gjorde hon minns.
Ylva.
Jävla mycket kaffe. Ja, och så kom alltid upp bakom nacken och andades.
Ja, det gjorde Barbro också.
Det hade ändå varit bra, för det är såna som, då skulle man kunna ha en sån som går in och andas på dem som inte beter sig.
Det är smart som fan.
Det är faktiskt bra.
Jobbet att vara anställd som den personen bara. Du ska lukta skit, du ska lukta bajs på den, det blir toppen.
Ja, men det är ju sant att jag lärde mig av det. Att jag visste ju då att jag hade gjort fel, och det kanske inte är så det funkar idag. Utan man får sitta med... Och försöka anpassa sig i klassrummet då, helt enkelt.
Jag skulle säga att det är värre än så. Människan är byggd på ett sånt sätt att man gör mer av det som genererar framgång. När man märker att man gör på ett visst sätt, och så går det bra. Om du beter dig illa i klassen och ser åt läraren att fara åt helvete, och så får du sitta kvar, kanske till och med så att du liksom får en högre status i klassen, ja, då gör du ju mer av det.
Just det.
Och så när du tillåter det, så tillåter du också en utveckling som blir kaos.
Men sen efter skolan, förklarade du igenom hela skolan eller hoppade du av eller körde du klart?
Nej, jag hade väldigt hög frånvaro och fick byta skola och kom till Norrtälje. Jag fick flytta från Gottsunda med, samhället hjälpte till helt enkelt.
Var det här mellan eller högstadiet?
Ja, det här var ju olika episoder. Första gången jag avslutade skolan i Gottsunda för att bo i Norrtälje, då var jag bara 10 år. Och då flyttades jag till en skola som heter Estuna skolan som var... Det var så plågsamt. Det var så jäkla dålig tid i livet, för då togs jag också ifrån det lilla jag hade, den tryggheten som var min, det var ju mina vänner. Även om man ur ett objektivt perspektiv kunde se att det var ganska destruktivt, så var det ändå för mig det jag hade.
Men du var tvungen att byta skola på grund av att det var problem på förra liksom?
Ja, det var sociala omständigheter, inte bara i skolan, utan det var som för så många andra. Min pappa bodde då i Norrtälje och min mamma i Uppsala, i Gottsunda, och det var mycket som rörde sig runt omkring som inte var något bra.
Så du flyttade till din pappa då?
Ja, precis.
Men i den här rollen då, det är ju rätt kul att se vart du är idag, men vad hade du för dröm då? Vad ville du med din framtid? Ja, i högstadiet säger vi nu, det här med 21.
Det här, vi...
Hade du någon vision? Såhär, ja, men jag ska fan bli läkare eller...
Hade, riksdagsman eller...
Jag hade definitivt, vad ska man säga, idéer om vad jag ville bli. Men det här var ju också idéer som formades utefter vilka människor man umgicks med och vilka fördomar man hade. Mm. Och vi hade ju väldigt tidigt de gangsterfilmerna som kom ut då. Så det var ju kriminella förebilder man hade.
Scarface typ eller?
Ja, till exempel. Och det kom ut en film heter Vatos Locos som var en av de första gängrullarna. Liksom. Ja. Och det var också då vi startade, som blev ganska omtalat, Gottsunda Rude Boys, som var en av dem. Vi var ju ganska tidiga i att organisera ett gäng. Ja. Och det skrevs ganska mycket om det gänget. Och det var ju också där någonstans som ni pratade om tidigare, den här resan, eller de insatserna från socialtjänsten sattes igång ganska intensivt.
Gottsunda Boys, eller Rude Boys heter det.
Gottsunda Rude Boys, det var ju att man tog det från, vi lyssnade nästan bara på reggae och så här, när Ragamuffin kom och sådär. Och då i Trenchtown, Jamaica, så då pratade man Rude Boy. Det var ett gäng med Nutty Dreadlocks som inte var rastafarianer utan som var ute som kriminella Rude Boys.
Men var det MC-relaterat?
Nej, absolut inte. Det här var ju en förortsgäng. Ja, det här var ju en klassisk liksom, en förlaga av det som sen kom ganska många år senare.
Ja. Men vad hade ni som, vad gjorde ni liksom? Alltså, rånade ni banker eller vad?
Nej, det var ju många rån som var anknytna till den här grupperingen.
Ja.
Det här är ju preskriberat nu. Jag satt också anhållen för rån när jag var 15 i Gottsunda, på en ICA-butik i Gottsunda. Och det här föranledde ju olika insatser från socialtjänsten, såklart. Mm. Och det var ju många ganska vidriga våldsbrott som skedde under den här perioden anknytna till den här grupperingen. Och sen det stod ju GRB på i varenda tunnel. Många av dem som då taggade och gjorde målningar tvingade vi, eller sa vi åt att ni måste skriva till GRB.
Men gjorde ni det för att få kicken, eller för att få pengar, eller för att folk skulle veta vilka ni var, eller vad var anledningen att ni gjorde det?
Jag tror att det primära var att att synas och skapa rädsla, att skapa det man, den ganska perverterade formen eller definitionen av respekt som var då. Mm. Vi utgick, man sa att verklig respekt får man inte, den tar man. Mm. Vilket är precis tvärtom. Verklig respekt kan man inte ta, utan den får man för man agerar på någonting. Och det finns ju en ironi i att det var en vändning på det. Mm. Och den perverterade bilden av respekten, den har ju dessvärre hängt med i kommande generationer av människor i både utanförskapsområden och som identifierar sig med en kriminell livsstil.
Mm. Tror du att du hade startat den här gruppen? För du flyttade ju till din farsa, sa du, i högstadiet.
Ja, det här, vi åkte ju tillbaka hela tiden till Gottsunda, vilket också är självklart. Ja, om du flyttar ett barn eller en ungdom ifrån det stället som är hans trygghet, så det är klart att du så fort du får tillfället åker tillbaka igen.
Just det.
Så du var där på helgerna och sådär då, eller?
Ja, ganska ofta annars också, för skolan kanske inte var det jag prioriterade just det. Vi hade till exempel det här är ju, när man pratar om det och tänker på det själv, så är det lite udda. Det var på den tiden på Gottsunda Jeepen, så det fanns ett lag med Uppsala Näs idrottsklubb som ett Unik, som var ett jättebra fotbollslag som alla barn fick spela i. Då hade de omklädningsrum av gamla baracker, och då var det två baracker som liksom hade blivit kvar på en fotbollsplan som inte fanns längre, inne på en övergiven tomt, så de hade kört in dem där för att de inte skulle vara i vägen. Och de där barackerna, de öppnade vi helt enkelt och byggde om så att det är på egna lås. Och där bodde två polare, och jag bodde där också då under perioder i den här övergivna baracken. Och det kan man tycka att, vore inte det här, det är en ganska udda pryl när det bor ett gäng ungar i en övergiven barack. En kille, min kompis Hippie Anders, han bodde där, alltså, han är säkert ett halvår.
Hippie Anders.
Innan socialtjänsten då tog och placerade honom.
Hur gamla var ni då då, ungefär?
Ja, jag skulle säga det här, nu får man ge och ta några år, för att det här är mitt minne och minnet. Mm. Jag skulle gissa att han var 14 kanske.
Mm. Ja, shit.
Mm. Vad tyckte, 15. För du hade både mamma och pappa, va?
Ja.
Ja, vad sa dina föräldrar?
Min mamma var ju ensamstående. Hon jobbade då som djurvårdare. Och hon gav mig all den kärlek som jag egentligen alls inte förtjänade utifrån mitt sätt att agera. Mm. Hon har verkligen gjort allt. Hon är en extremt stark kvinna utifrån sina förutsättningar. Fan, men det är just förutsättningarna som ges olika. Mm. Och min pappa, han var övervintrad. Han gick på högskolan väldigt, väldigt länge. Så pass länge så han fick liksom inga studielån eller liknande längre. Och det blev ingen, en sökande själ som inte riktigt visste vad han... Så han fortsatte vara på högskolan. Så bodde han i ett kollektiv, så här klassiskt hippie-kollektiv, där han hade ett rum och så bodde det en massa andra folk i andra rum, och så delade man toalett. Och där hade vi en våningssäng, och jag hade en egen våning i den här våningssängen i hippie-kollektivet. Och så gick de upp på övervåningen och så plockade de alltid ner, de klättrade upp på vinden, för där hade de torkade växter, och jag gillade när de gick upp på vinden och höll på att fixa med den där växten, för när de kom ner då var de så otroligt skön stämning liksom. Alla skrattade, de skrattade, och vi hade en grek som hette Tassus som var lite så här, han som drog igång grejer. Så när de var uppe på den här vinden och fixade, kom ner sen, och ett munspel, mungiger, och du vet, assköna fester i köket. Jag var toknöjd. Tyckte att det var nästan som jag ville så här, säga, åh, kan inte upp och
fixa på vinden?
Fixa på vinden igen, så blir sånt där dragen. Det är så här härligt.
Ja. Oh, shit. Men har du bra relation med din mamma idag?
Absolut, jag har en jättefin relation utefter de förutsättningarna som är. Hon har väl inte alltid... Hon är en fantastisk mamma, men hon har haft lite otur när det gäller relationer, kan man väl säga.
Okej. Okay. Mm. Det är väldigt fint ändå att hon får se att det har gått så bra för dig, tänker jag.
Ja, det är också en styrka hos min mamma. Hon hade en gång en klistermärke, kommer jag ihåg, fult som attsiken, men som hon hade satt på dörren in till toaletten när vi bodde på Jenny Lindsväg 84 i Gottsunda. Då stod det så här: var glad åt lite, var glad ofta. Mm. Och det har verkligen... Det har hon liksom lyckats leva efter på ett häftigt sätt. För jag kommer ihåg till exempel när hon sa, någon som frågade, men hur var det här med Janne och skolan, det här är inte kul. Han bara, jo men Janne är jätteduktig på matematik. Mm. Och jag är ju så fruktansvärt dålig på matematik. Men vid något tillfälle så hade hon gjort så här, då hade tvåans gånger tabell, och så frågade mig, så här, vad är 2 gånger 2? Och jag hade väl svarat rätt. Mm-hmm. Och det gav henne så pass mycket att jag ändå någon gång hade gjort någonting rätt. Så att då, han är jätteduktig på matte. Och det är ju hennes minnesbild.
Mm.
Och det här måste man också komma ihåg, att hjärnan den är gjord på ett sånt sätt så att den anpassar sina egna minnesbilder. Så att när du blir gammal så kommer du romantisera om din egen bakgrund som kanske inte alls stämmer överens 100% med verkligheten, men det är åtminstone dina egna minnesbilder.
Ja.
Saker och ting eskalerar ju av sin natur. Alltså vad du än håller på med så finns det en evolution i det du gör. Är du fotbollsspelare i Uppsala Näs idrottsklubb när du är 10 år, så stannar du inte kvar där.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Både för att du inte längre är 10 år och för att du också eskalerar i division om du har tur. Och har du dåligt så går du åt något annat håll.
Mm.
Och så är det ju även inom det destruktiva beteendet, att det utvecklas.
Mm.
Sen så stannar ju inte människor kvar i en ungdomskultur när de blir vuxna. Men det beteendet man på något sätt har upplevt vara framgångsrikt, det utvecklas ju. Och i det här fallet då så blev ju många av mina vänner avancerat kriminella, och många är ju, jag skulle säga nu är ju faktiskt majoriteten av de som var aktiva döda.
Vad ska jag tänka säga, hur gammal var du när värstingresan drog igång? Hur långt fram är det?
Jag tror jag var 15 år när vi åkte, när socialtjänsten då satte in de här insatserna.
Okej,
det var ungefär i samma tidsspann.
För de som inte förstår det här, kan du dra en sammanfattning, vad fan var värstingresan? Jag fattar ingenting.
Vad gick det ut på? Vad gör man?
Ja, i grunden är det ju bara ett extremt feltänk från samhällets sida. Men på den här tiden, det låter ju som att man är 400 år gammal, men på den här tiden så då tog man de som var kriminellt mest aktiva, hur man nu valde att mäta det. Men inte bara i Uppsala, utan man stora delar av Sverige, så samlar man då de här, det man kallade de kriminellt mest aktiva, för en insats hos socialtjänsten, för att man då skulle lyfta bort dem ifrån den miljön som var destruktiv. Och där vill jag understryka, det är en bra idé att lyfta bort kriminella människor ifrån i den miljön där de är. Det är till och med enligt forskning korrekt. Men det man gjorde som inte var så genomtänkt, det var att man sammanförde de här människorna. Så kom man på att vi ska ta med dem på en seglats. De ska åka till Västindien, alla de här kriminella ungdomarna, för att det kan nog bli bra.
Va? Men vänta lite här. Vad då, åka till på semester?
Ja.
Ja, men det var ingen typ terapi eller något för
att... Man ville ju kalla det terapi för att man då skulle liksom... man såg någon poäng i att de här kriminella ungdomarna skulle så bonda med varandra. Och så, ja. Typ, vi hade gjort till och med så här, vid något tillfälle, det var en annan insats med så här fallövningar. Där man får så här ramla bakåt, så ska man stå bakom och ta emot. För man ska lära sig så här, lita på varandra. Mm. Och det här, nu bondade man ju ihop kriminella. Gjorde de liksom till så här bättre vänner och så här, mer kärngemenskap mellan de kriminella.
Det låter helt sjukt.
Men ni skulle ta ansvar på båten och så.
Ja, men, det var ju en fina grundtanke. Ja. Det var ju någonstans att vilja människor väl med den här. Och det gjorde vi också innan, så fick vi åka på så här, vad ska ni vilja göra, grabbar? Och vi bara, nej, men vi har hört att folk åker slalom, det verkar kul. Bara, ja, Idre kanske? Och så åkte vi iväg till Sälen och åkte skidor med den här gruppen. De tog med oss till Gröna Lund. Vi fick kolla på Sigimal. Jag kommer ihåg, vi tog plånböcker. Ja, men det var så här kaos verkligen. Och de gav oss verkligen så här fina, roliga saker som ett form av beröm. Med grundtanken i den här ganska, inte lite skeva, nästan perverterade idén att det är synd om oss. Ja. Vi är fattiga. Jag tror jag var enda svensken som åkte. Nej, det var en svensk till. Men det var synd, i och med att vi var fattiga och utsatta, och vi begick ju brott, och brott begår man ju bara för att det är synd om en, för att man har varit med om läskiga saker. Om man bara är tillräckligt, om man bara daltar tillräckligt mycket med ungdomar, då kommer det klart att de kommer bli snälla.
Som att det är ingen som bryr sig om en typ.
Ja, men då kommer vi bli snälla för att de håller på att dalta med oss. Ja. Och det är ju så fruktansvärt korkat.
Och det här var staten som bestämde att ni skulle få det privilegiet
det här
att
åka. Staten, det här är ju det är kommunerna som finansierar det. Och sen så köpte de in den här insatsen av en privat aktör som hade de här segelbåtarna. Mm. Och det var ingen som kom till Västindien. Och det lika bra var väl det. En av båtarna blev det ju så här... när man shanghajade personalen och snodde båten och några kom till Gotland, den som kom längst kom till Gran Canaria.
Det var två båtar eller?
Jag tror till och med det var tre. Jag kommer inte ihåg antalet. Men den båten som vi åkte till, vi var ju på seglarläger först i jag tror det hette, kan det heta Mellanfjärden. Och det var det var så en liten idyll. Jag kan tänka mig ungefär där du bodde med krysset. Mm. Ungefär en sån by kom vi till. Och vad händer då när man sätter dit ett gäng, alltså väldigt dåliga människor? Jag kommer ihåg till den där lilla ikan som fanns där hade de, kassan var inte ens vid utgången. Förstår du? Så att man liksom gick en liten omväg för om man ville betala. Alltså ni kan ju förstå själva vad vi gjorde med den där byn. Det var fruktansvärt.
Nej, det betalade. Var det i Sverige alltså?
Ja, det var i Sverige.
Ja.
Men vänta lite, jag hänger inte med. De här båtarna, istället för att ni utförde resan så beslagtogs de.
Det var grabbarna på ena resan.
Ja.
De band personalen och tog över en båt och skulle sno den, men i och med att de var så odugliga så klarade de inte av att sno båten heller.
Var du med på den båten?
Ja, våran båt gjorde också... Vi hade en kompis där, Emiliano, och han först fick vi lära oss då segla med såna här små jollar, de heter så optimistjollar istället. Och det är kul att de heter just optimistjollar, för min kompis där, han var lite optimist, för han sa han skulle dra, så jag bara, men ropa till honom, vad ska du ta vägen, vad ska du sno den där, vad ska du åka? Han bara, jag ska till Gotland. Jag bara, är du helt säker att det kommer vara en bra idé? Och sen så blev det blev ju våldsamheter på den här båten mot personal. Oj. Och personalen hade ju inte, vad skulle de göra liksom? Det finns mycket man kan berätta om resorna som det var en viss komik i, men det var ju i botten det var ju tragikomiskt.
Men det hände bara en gång, alltså de här resorna när ni kom hem sen, det var inte så som de sa men vet du vad, det här gör vi nästa år igen.
Grejen är att det gjordes om. Det var ju det som var så fantastiskt märkligt.
Hur fan kunde det gå igen?
Nej, men det är så, och grejen är att vi gör ju fortfarande liknande saker. Alltså vi vet vad som är fel. Vi ser hur utvecklingen har gått. Vi ser att just det här att dalta med kriminella ungdomar är det sämsta man kan göra. Men vad gör vi fortfarande då? 2020. Vi sätter de ungdomarna som begår mord, då får man 4 år på en SIS-institution. En SIS-institution där du har självklart 3 mål mat om dagen, för det tycker jag man ska ha. Mm. Där du alltid kan gå och hämta saft och bulla, kaffe står framme, du kan välja vilket PlayStation du ska ha eller om du vill ha en annan slags spel. Du har dina tv-apparater, du har till och med tv på rummet, ni har fritidsaktivitet, det spelar pingis, det finns biljardbord, man får åka iväg på helger ofta utanför boendet och göra roliga saker. Alltså som en fritidsgård. Och då har du alltså mördat, du har tagit ifrån en människa deras anhöriga, någon de älskar.
Är det så idag?
Idag. Alltså, just nu, så som as we speak, så har vi så.
Men bara som ungdom då?
Ja, så länge du kan sitta där fram så att du är 21 år gammal. Och det är därför...
Så om du är 20 år har dödat någon så...
Så kan du... Då hamnar du ofta på kåken. Men om du begår brottet när du är 17 till exempel, därför man brukar säga...
Ja, just det.
Lyssna, så därför brukar man säga... Det finns vissa vidriga typer som säger att man bröstar en 4 för att få bli en 100-gubbe. Det betyder alltså att du tar 4 år på en sån här ungdomsfritidsgård för att du har tagit bort någon, för att sen komma tillbaka till din subkultur och få en hög status. Och här måste man trycka på... Det här är, tycker jag, är intressant. För det är den kriminalvård som vi har byggt upp nu och det straffsystem som inte... Alltså det vi kallar för vård. Det är alltså uppbyggt för ett system, det som Sverige var på 50-talet. Det systemet arbetar vi nu i nutid. Det vill säga att vi gör någonting på ett sätt som är nu, fast det är anpassat för en svunnen tid. En tid som inte längre finns. Så vi har ett system för ett samhällssystem som inte längre finns. Vilket gör det alldeles tossigt. För tanken med kriminalvården, fängelse eller liknande, det är att det finns en social skam i att hamna på kåken. Det skulle funka jättebra för er. För era grannar skulle tycka, sitter Lukas på kåken? Vad har han gjort för någonting? Det är skamligt. Ja. Men de som nu hamnar på kåken, för dem så är det hög status. De blir ju mer balla i sin subkultur när de hamnar på kåken. Så därför så måste vi ha starka straff, stränga straff nu. De svaga straffen, de korta, enkla straffen som var förr, de funkar inte längre. Det är fel att tänka så.
Jag tycker det är rubbat att nej men, 4 år för ett mord och att man får dem, alltså, det låter ju som en semester lite. Vad fan är det där? Du kan sitta och spela PlayStation i 4 år och sen komma ut liksom.
Man ser ju mycket sådana exempel, du vet, så här, att det är någon som har våldtagit och gjort helt hemska saker och sen så är det någon som har gjort ett lite mindre ekobrott och så får de liksom 10 gånger mer än vad de som våldtog fick.
Ja, ibland kan det vara roligt. Eller alls inte roligt. Ibland kan det vara som en liten spegel till verkligheten att ta upp aktuella fall. Och nu var det ju en känd YouTuber och en Instagram-profil som misshandlade, mördade och vad jag förstår också våldtagit eller och tidigare våldtagit tjejer och betett sig, gjort de mest, alltså, och där man då vet att den här personen har injicerat ett gift i kvinnan. Och då först blev dömd till
18 år, va?
Ja, som ingen någonsin har suttit i förvisso. Mm. Men hur som helst så blev han dömd till. Och sen kom han fram till att ja, fast det är svårt att mäta den här dosen i blodet. Att hon dog, det gjorde hon ju, det är bevisat. Men vad jag förstod så fick han sitta av 2 år.
Mm. Här kom alltså inte
på,
gå, va?
Ja, på ett planerat mord.
Ja, men... det är helt
jag känner ju för alltså. Övrigt den här individen också, ja. Vilket gör det ännu mer
jag vet ju vem du pratar hemskt. Om och jag lyssnar på poddarna också. Men hon tog det till hovrätten, va? Det var så han kom ut.
Ja, det, jag kommer inte ihåg vilken instans han, men jag gissar på att det var där.
Nej, men skitsamma. Men var det inte så att de hade inte tillräckliga bevis för att det var han som hade injicerat?
Nej då, det är bortom all rimlig tvivel att han hade injicerat och gjort det. Det man kunde gå på, det var ju att dosen kunde inte bevisas. Det vill säga att det var inte säkert att han ville att hon skulle dö.
Nej.
Och därför så blir det vållande, gissar jag, att det blev istället för planerat mord. Och det är ju så sjukt. Det här skulle jag ju säga, det här är unikt för Sverige. Det är ett rättsväsende som har havererat. Någonting vi som svenskar ska skämmas över och där vi ska tvinga våra politiker att göra om. Det är
Att få 2 år för en sån sak, det är ju 100% orimligt. Det är klart det inte ska vara så.
Men det var en exemplifiering för hur det går när man daltar. Det här är exakt utvecklingen av det som vi startade på 60- och 70-talen. Vi märkte på 90-talet att det här var fel och vi fortsatte göra samma sak på 20-talet. Vi lägger lite mera pengar på den dåliga idén i tron om att mer pengar på en dålig idé gör en bättre, och det kan vi vara överens om att det kommer inte ske.
Men du som är politiskt lagd då, hur hade du velat att det skulle se ut? Liksom, vad är rätt och fel här? När blir du rehabiliterad eller blir man det när man har mördat någon?
Det är inte främst, och det här är också en ganska viktig vad man trycker på i straffskalan. Det heter ju straffskala för att det ska vara just ett straff. Det heter ändå kriminalvård för att det ska vårdas. Det viktiga är, tycker jag, det är att om någon mördar dig, då kanske man också ska ta hänsyn till er, de anhöriga, dina föräldrar. Om jag skulle fråga din mamma sen, när ditt barn blev mördad, vad tycker du, ska vi försöka sätta 2 år, 4 kanske på så att han, tänk, han behöver ju få rehabiliteras och komma ut sen så att han också har ett liv, eller vad tycker du, mamma? Jag tror inte alls hon tycker det. Jag tror att hon vill att han ska straffas. Och det vill jag också. För det finns en poäng i det rättmätiga straffet. Det rättmätiga straffet är ju att de anhöriga och samhället, de runt omkring, ska kunna se att det finns en relevans i straffets längd och hårdhet. Så det är klart att det ska finnas livstid. Och livstid ska ju heta livstid för att det betyder att du är kvar i fängelset tills du dör. Ett långt straff har sina många kriminologer. Jag tror att ibland så krävs det att man ska doktorera och bli kriminolog för att man ska bli lite mupp. För att deras analyser, där man då kommer fram och säger att men fängelsestraff hjälper inte. Hjälper vad då? Alltså han som vi då vill låtsas ha mördat. Han kommer ju inte kunna mörda fler människor på gatan för att han är ju inlåst på ett fängelse. Så det är väl självklart att det hjälper. Det man då menar på att det inte finns en rehabiliterande effekt i det, vilket det också har på grund av att människan utvecklas i ålder. Om du låser in en människa som är kriminellt aktiv när han är 17 och släpper ut honom när han är 47, så finns det en väldigt stor sannolikhet i att han inte återfaller på samma sätt, just för att han har mognat som alltså rent fysiologiskt och hamnat i nya, så man är annorlunda när man är 47 än när man är 17. Men att om du släpper ut honom efter 4 år, så har vi ungefär, vilket vi vet, en återfallsfrekvens på kanske 80-90% att han kommer återfalla i brott. Och ändå släpper vi ut honom. Vad är det?
Ja, det är sjukt.
Men så här då, under din uppväxt och när ni stökade, så där, var det någon gång, eller har du någon gång blivit straffad själv på ett sätt som du tycker är liksom, att det är ett bra straff? Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså, ja,
eller någon du känner sådär.
Under på tok för kort tid. Jag har ju suttit anhållen vid olika tillfällen för olika brott. Och det är bra. Men när man blir inlåst, det är ju bra. Det är ju en markering. Det är också en fara i att när du väl har suttit lite, så vet du också att det är ganska ofarligt. Första gångerna blir du ju livrädd när de tar upp dig till häktet och du kommer in och det är lite läbbigt. Och första gången de tar med dig... Jag kommer ihåg en pedagogisk grej faktiskt. Vi hade gjort en grej mot en guldbutik och polisen kommer hämta oss och kör oss i polisbil. Och så säger polisen till mig så här att, aha, hur känns det nu då när du ska, nu kommer du få sitta inlåst under jul och nyår, vad säger föräldrarna då? Mm. Och jag svarar att det skiter väl jag firar jul med honom i framsätet, eller min kompis som sitter i samma bil. Mm. Och han är arab, så de firar en annan jul, så skiter det. Mm. Och det är verkligen så här, att spotta på dem. Och det, och de, ja, jag betedde mig illa mot konstaplarna. Det visade ingen respekt och var dålig. Och när jag sen var i mitt rum på häktet, så kommer det några hämta mig. Och de säger, kom vi ska gå. Och jag bara, va? Vadå? Och jag börjar känna att nu är det någonting. Så här, vi ska ta en runda. Och så var det tre personer och de tar ut mig. Jag försöker hålla mig kvar och de tar ut mig och tar in mig i en hiss. Och är extremt obehagliga. Och jag... Då blev jag extremt rädd och jag började grina och säga nej, för bad om ursäkt i hissen upp, för jag förstod att nu kommer jag få så jävla mycket stryk, ja, vilket jag förtjänar. Men när vi kom upp, då öppnade de upp och så sa de så här rastgård. Så skickade de in mig i en liten osthyv, eller så ostbit som det kallades. Man kunde liksom, det är utomhus men med väggar och så lite galler till tak. Mm. Och de förstod ju vad de syftade på. Det var men de gjorde ingenting olagligt. De sa bara att nu ska vi ta en sväng. Mm. Och de tog dit mig och jag fick uppleva skräcken utan att få stryk. Men den kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg rädslan och jag förstod ju varför. Varför betedde jag mig som jag gjorde? Jag hann ju ångra mig lite. Så jag säger inte att folk ska ha stryk. Men däremot så måste konstaplar ha rätten att ta till exempel de här människorna när man åker ut i någon förort som polis, och det kommer fram ungdomar eller unga män och är hotfulla mot polisen eller skiter i vad polisen säger, det är väl klart att de ska ner i backen, de ska bojas, de ska in i bilen och de ska anhållas, för att de lyssnar inte på polisen. Och så länge polisen inte har ordentliga befogenheter att vara hårda mot buset, så kommer ju buset uppleva den framgång det är att kunna liksom skita i polisen och vad de säger.
Ja, det var inte värre än så här.
Nej, exakt så. Mm. Och det är en perversion att åka till ett annat land i Europa. Valfritt land egentligen. Eller börja bara åka från Finland, sen till Spanien, sen till var vi nu önskar. Och så säg till en konstapel, så håll käften, din mamma är hora. Testa vad som händer i Finland. Testa vad som händer i Spanien. Säg så till Guardia Civil. Hur kommer det sig att vi kan tillåta det i Sverige? Vilken perverterad kultur har fått växa och frodas i vårt land? Och hur kan vi tillåta det? Och det som det sjuka är att vi gör just det, tillåter det. För hade politiken tyckt att det här var fel, då hade man gjort någonting åt det. Och därav, ni kanske hör mitt politiska engagemang och intresse. Det är för att ska man kunna förändra någonting, så finns förändringen bara att finna i politiken. Och det jag vill är att mana till en form av intellektuellt uppror bland Sveriges befolkning och säga nej. Vi går inte med på det här längre. Vi vägrar se hur vårt system eroderas och perverteras.
Vi har varit med Robinson också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag insåg att ska jag komma in i riksdagen, det är alltså samhällets högst beslutande organ. Det är i riksdagen man fattar rikets lagar. Man bestämmer allting där. Jag vill bestämma och jag ville komma in i riksdagen och jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig dit. 1998 var det första valet som tillät personval. Innan dess fick man inte ens välja personer, utan man kunde bara välja partier. Mm. Men nu är det så att om du kommer in på en lista, en riksdagslista för något parti, så kan vanliga folk sedan kryssa ditt namn. Och då lyckades jag komma in på den här listan för Socialdemokraterna. Och sen om tillräckligt många då kryssade mitt namn, så fick man också komma till riksdagen. Men jag insåg att ska jag få, det här var ju extremt många personer som behöver kryssa mig för att jag ska komma in, så måste jag fånga det massmediala sökarljuset för att folk ska få reda på vem jag är. Och därför sökte jag med, jag hade ett gäng kompisar, vi satt och planerade hur vi skulle göra en personvalsgrupp. Och så sökte vi till de olika såporna, Robinson och den massa andra såpor som var. Jag kom in i dem, sen kom vi fram till att Robinson är effektivast. Jag hade en massa tur så jag fick vinna Robinson, vilket gjorde att jag fick uppmärksamhet i media. Och då så kunde jag stjäla det massmediala sökarljuset till min person, men spegla bort det ifrån min person och sätta dem på de politiska orättvisor som jag upplevde, och på så sätt också få den uppmärksamhet som krävdes för att kunna hjälpa mig in i Sveriges riksdag.
Men var du omtyckt av de flesta när du var med i Robinson, eller när du vann?
Det är ju omöjligt för mig att...
Ja, men det,
och du... men det, i och med att det är Robinson, det är ju en lek, det är ett socialt spel. Och med tanke på att det här krävdes ju först att du skulle få flest röster av de som var på ön, vilket jag fick, och jag fick också flest röster av svenska folket.
Ja, men då var det ju...
Så det var ju åtminstone... Det gav ju ett positivt utfall.
Ja, men då var det ju det. Då var det ändå, alltså, om det sen hjälpte dig med politiken, så måste ju ändå folk ha tyckt att du var vettig på något sätt. Liksom.
Ja, det, jag är tacksam för det. Ja.
När gick det från att du... höll på med de här busigheterna, om man vill kalla det så, till att du liksom kände att du tog tag i ditt liv? För nu har du ändå kommit extremt långt nu. Vart började du någonstans, och vad gjorde du när du började?
Precis som allting annat så är det ju mångfacetterat. Det är inte bara en händelse eller en epok eller någon del i ens liv, utan det är flera olika omständigheter. Men det tydligaste som man kan sätta fingret på, det var att under min folkhögskoleperiod, när jag läste in grundskolan och gymnasiet, så träffar jag min fru. Då är jag 19-20 år någonstans. Och det som man också, både via forskning och där man går tillbaka och sett anledningen till varför människor bryter ett socialt mönster, så är det oftast kärlek, det är tro och det är vissa inslag av behandling. Och där hade jag alla tre. Jag fann min kärlek, jag fann också en gudstro, och jag fann också anledning att göra någonting annat än att göra destruktiva saker.
Nu var du 19 år?
Ja, 20 kanske.
2019, okej. Okay.
Och jag vill understryka, för annars kommer ju folk ringa in och säga, men vad fan, jag vet att han gjorde ditten och datten, ja, efteråt. Mm. Ja, jag gjorde skit. Jag gjorde dåliga saker längre fram i livet. Och då vill jag komma fram till den slutgiltiga, när det någonstans blev en fullvärdig vändning. När jag vad jag tror med hedern i behåll, kan jag säga, jag åtminstone inte medvetet agerat omoraliskt på ett sätt som går ut över andra. Och den anledningen sitter ju med oss här i rummet. Mm. Mm. Det är min son som är med under inspelningen, Matteus. Mm. Han är 17 år. Och det var ju också en vändning, när du verkligen på riktigt får ansvar för fler människor än dig själv.
Mm. Men du sa att du använde, ja, men de dåliga sakerna du har gjort, det använder du för att bevisa att politiken är lite knasig, eller hur? Men borde du inte fått väldigt mycket kritik för att du blir vald med din historia, liksom? Visst att du blir omtyckt av svenska folket i och med Robinson och allt där, men visste folket om din historia, att du hade varit busig när du blev vald, eller hur?
Ja, det, jag var väldigt... Är det någonting man förstår i politiken, så brukar ju en klassisk fråga vara, har du några lik i garderoben? Det är ju en symbol för att om du öppnar garderoben, så där inne finns det saker som du har dolt. Mm. Och jag sa tidigt att jag har en hel kyrkogård i min vidöppna garderob, för det finns ingenting jag försöker dölja. Jag försöker snarare vara ganska tydlig med att säga... övertydlig att jag är långt ifrån, jag är ingen 100% människa, jag är en kantstött människa. Mm. med ett förflutet, men jag är en människa som åtminstone gör så gott jag kan, en människa som har två barn, en fru, och där min fullständiga lojalitet ligger. men jag kan också vara lojal med det svenska folket utifrån att jag har en övertygelse om vad jag vill att samhället ska gå, och jag har också en bild av vad jag inte vill se.
Nu är det så här, nu ska vi vända spår lite här. Du är ju Sveriges rikaste sosse, du har massa pengar. När började du tjäna pengar? Och vad gjorde du?
Vad var din första liksom,
affär?
Din liksom. Första affär, ja, som gav klirr i kassan.
Jag har nog, så länge jag kan minnas att jag har kunnat, så har jag ju av ganska naturliga anledningar dragit in mina egna stålar. Jag har, när jag var runt 10 år, så utöver att jag stal väldigt mycket. Jag var en fantastiskt skicklig snattare i tidig ålder. Men så sålde jag också begagnade serietidningar. Längre fram så startade vi en butik när jag var 18 år, en klädbutik på Gotland. Där vi åkte runt och gjorde såna här smash and grabs, slog in rutor och snodde kläder. Och sen sålde vi de här kläderna i den här butiken. Och det var ju en ganska, vad ska man säga, bra marginal i den affären.
Bra inköp, ja.
Bra marginal, ja. Här. Inte jättemycket.
Och sen har det ju rullat på olika sätt. Men när jag vände det dåliga, det har ju alltid varit, jag har gjort vanliga, schysst. Jag stod i Täby centrum när jag var 15 och sålde ost. Jag köpte ost via min pappa som hade bra ostkontakter, som hade liksom blivit mögliga runt om. Ost behöver ju inte bli dålig för att den möglar på sidan. Mm. Och då tog han osten, så tog jag bort möglet, skar upp den i, man får ju en ost då, den är så här jättestor, jag tror de är 5 kilos ostar eller så. Skar upp den i så här vanliga ostbitar. Jag gjorde dem snygga, så stod jag med ett fällbord i Täby centrum och sålde ost, och så kom vakten och sa, här får du inte stå. Jag bara, åh fan, det hade jag ingen aning om. Och så böt man ingång, stod man där och så krängde jag den här osten. Det var också så här, jag åkte runt, jag hade epatrakter under en period. Då åkte vi runt på campingar och sålde färskpotatis. Nu var det hemskt att det här var på Gotland, och de här färskpotatisen såldes av bönderna på Gotland, och så åkte man ut med bönderna, och då var det så här, det vackraste med svensk kultur. Det vill säga att det stod en burk där det stod så här, lägg pengarna i burken, ja, just det, och sen så hämta potatisen där. Mm. Vi tog i burken och potatisen förstås. Men det här är ju sånt där, om man inte bär en skam över att man liksom, jag var ju en del i att förstöra det vackra i svensk kultur. Det vill säga den kultur som gör att man litar på varandra. Det är ju det som förstörs när man liksom gör så som vi gjorde när jag var 15 år. Men det vill jag ser också en viktig payback. Det vill säga att jag står i skuld till samhället, och den, även om den är tillbakabetald ekonomiskt, så känner jag att jag vill vara en del i att göra samhället bättre. Mm. Kan låta jävligt pretentiöst, och det är det också.
Nej, men det är ju fint ju. Men bortsett från de illegala pengarna du egentligen drog in då, när började du göra pengar som är lagliga?
Jag startade, ska vi se, 99 2000 så startade jag av egen kraft. Av egen kraft var en 99 startade. Var en lärlingsutbildning, och då hade jag uppdrag från socialtjänsten, främst i Tensta, Husby, Rinkeby, att ta hand om de ungdomar som de inte riktigt kunde hålla och som inte funkade på öppna behandlingshem, som rymde och slog på folk och som ingen klarade av egentligen. Då åkte jag hämta dem där, och så såg jag till att de fick, att man var med dem på dagarna, men jag hade fokuset på att de skulle lära sig att jobba. Till slut så insåg man att det här funkar inte att bara göra på dagarna, utan de behövde bort ifrån sin miljö, och då fixade jag boenden åt dem med tillsyn i Norrtälje, och så såg jag till att de lärde sig att arbeta genom lärlingsutbildning. Och så kollade vi så här, var finns det arbetstillfällen? För problemet med samhället, socialtjänsten och folk som lyssnar, det är så här, ja, vad vill du bli när du blir stor då, min lille vän?
Ja, jag vill bli DJ.
Nej, men gud, vilken rolig idé att du ska, det ska vi satsa på. Och när jag frågar dem så, vad vill du bli? Och då sa de så här, men jag vill bli DJ, jag vill bli fotbollsspelare. Och då sa jag, men glöm den grejen. Om du vill hålla på att spela fotboll, så gör det på fritiden. Perfekt, då har vi en fritidsaktivitet. Och om du vill bli DJ, perfekt, vi har en fritidsaktivitet. Men du ska lära dig att jobba som folk. Riktig arbetare ska du bli. Du ska lära dig gå upp på morgonen. Du ska lära dig att vara en kvart innan jobbet börjar. Vill du dricka kaffe eller röka cigg, du gör det innan. När det plingar till och du ska börja jobba, då ska du jobba. Och du ska inte röka en cigg fram till så att det är rast, och då har du rast. Och sen ska du jobba dina 8 timmar, för ingen jävel vill anställa någon som inte pallar jobba 8 timmar. Och det ska jag lära dig. Och sen så såg vi också till att vi kollade var på arbetsmarknaden finns det arbeten. Och då fanns det någonting som heter bilrekonditionering, där det inte fanns någon utbildning överhuvudtaget. En bilrekondare, det är en person som du lämnar in din skitiga trasbil som ser illa ut, och så putsar de upp den så att den ser nästan till ny ut, och så att bilhandlarna kan sälja den. Och det var den första utbildningen som jag skapade åt de här ungdomarna, och det slog ut väldigt väl. Jag kunde liksom lämna tillbaka de här legisterna som ingen orkade ha i möblerade rum, och när de kom tillbaka då hade de egen försörjning och kunde bete sig.
Och då undrar jag alla, hur mycket pengar fick du? Vad sålde du bolaget för?
Ja, men det var runt isligt en kvarting.
250 miljoner.
Ja, ungefär.
Men, en kvarting som man brukar säga.
Är det här någonting du har fått kritik för? Att du har vinstat på en sån här typ av verksamhet?
Ja, absolut. Och det är en otrolig känslighet, främst i Sverige, när det kommer till vinst överhuvudtaget. I Sverige är det ju, det är lite märkligt att det är fint att vara rik, men det är ju fult att jobba på ett sätt så att du tjänar pengar. Mm. Det här, som tur är, så det som är bra med siffror och ekonomi, det är att det lämnar ju spår, så man kan gå tillbaka och titta, så att ingen liksom hittar på historien, utan man kan titta, okej, hur såg det här ut? Och då kan man då kolla hur mycket utdelning gjorde du under de här åren. Och jag tror att utdelningarna under de här första 7 åren, så tog jag inte ut en krona. Jag tror att jag tog ut, fram till försäljning, så pratar vi om kanske utdelningar på totalt några miljoner. Och då kan man, vadå några miljoner, det är jättemycket pengar. Ja, det kan man tycka. Men det är mycket pengar. Men det är inte så att man kan säga att du profiterade eller gjorde några övervinster under den perioden. Däremot så framkom det kritik längre fram. Det här var ju en behandlingsmodell för narkomaner och kriminella. Det som ofta blandas ihop i den kritik som man kan läsa om i tidningar, det är till exempel där det står att Jan Emanuel har ju blivit, nu pratar jag om mig själv i tredje person, det är så där charmigt. Det är att man har gjort sig rik på migrationen och på flyktingförläggningar och liknande.
Just det.
Nu ska vi komma ihåg att jag sålde dem. Det här var ju alltså då 2010 när pengarna kom. Om alla orkar dra sig till minnes när flyktingkrisen var, så var det 2015, det vill säga efter. Det är en ganska viktig, liksom en liten ingrediens i det hela. Mm. Man ska också komma ihåg att jag har aldrig ägt en flykting. Jag har ägt en flyktingförläggning en gång. Och den sålde jag innan den blev aktiv. För att i förhandlingen med Migrationsverket, och nu ska vi komma ihåg, det här är ju inte en period när jag faktiskt är ekonomiskt oberoende, så jag kan ställa krav. Mm. Så när jag kommer till Migrationsverket och säger att det jag vill addera till de här boendena, det är att jag vill kunna kräva att de lär sig svenska, att de har någonting att göra på dagarna, och det vill jag se till att de gör. Det vill säga att vi säljer i den här modellen som jag vill sälja till er, inte bara ett boende, utan en integration där man lär sig svensk lag, man lär sig om hur man beter sig i Sverige, om svensk kultur och också om vår syn på etik och moral. Vilket Migrationsverket var fullständigt ointresserad av. De ville bara att man skulle se till att de hade någonstans att bo. Och det kan väl exakt vem som helst begripa, att om man låter människor inte har någonting att göra om dagarna, ifrån en helt annan kultur, i ett litet samhälle som kanske har, då säg där du bodde, 200 pers, och så kommer det 100 personer nya. Vad händer med det samhället? Det går ju käpprätt åt pipan. Och hur blir det med de personerna som bor i det samhället, som har byggt upp samhället, och se hur det raseras under en gruppering människor som bara flyter runt på dagarna och inte har något som det tillverkar ju tjuvar. Även om du inte är tjuv från början, så vad skulle du ens... Det blir så otroligt dåligt. Och jag är glad och tacksam över att jag tog det ställningstagandet att inte gå med på att driva de här passiva flyktingförläggningarna, för de har ju förstört stad efter by, by efter stad på ett sätt som är helt hemskt, och som har gjort människor till... som har skapat främlingsfientlighet också. Mm. Det, så det blev ju dåligt för alla. Det blev dåligt för de som kom och det blev dåligt för de som bodde. Det blev dåligt för samhället. Allt blev bara dåligt. Mm. Sen så drev jag boenden för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Den marginalen var sinnessjuk. Marginalen på att ta emot en ensamkommande, det man då kallade barn som egentligen var unga män, och men någonstans mellan, det fanns ju de som var nere, säg att kanske 90% var vuxna, resten var yngre. Där fick du ju på grund av, och nu ska vi, jag tror att skuldbeläggning när det gäller myndigheter är ganska viktig att vara öppen med. Och där har man någonting som heter Inspektionen för vård och omsorg. Alltså det är en myndighet som är statligt ägd och som då kostar jättemycket pengar för skattebetalarna. De kom på den genuint, jag ska inte vara ironisk och säga kloka det, för den idén var sinnessjuk, utan att det var de här ungdomarna skulle, de skulle bo på behandlingshem. Man skulle behöva ett HVB-hem för att kunna ta emot de här ungdomarna om du inte hade familjehem. Det vill säga att man stoppade fullt friska unga män tillsammans med kriminella. Vad händer om du stoppar in friska människor hos sjuka? Jo, då blir de sjuka. Stoppar du in, alltså inte kriminella, att bara umgås. Alltså deras introduktion i det svenska samhället var att umgås med de kriminella som fanns i det här samhället. Och vad hände? Det blev det. Det var den sämsta av sämsta lösningar. Inte nog med att det som jag erbjöd från början, det var platskostnader mellan 600 kronor per dygn upp till 900 kronor per dygn. Det var vad jag ville erbjuda för de ensamkommande. De bara nej, de ska ha bo på HVB-hem. Jag bara, men de här platserna kostar ibland ända upp till 4 600 kronor per dygn. De bara, ja, så ska det vara. Alltså den galenskapen som vi utsatte Sverige för. Och sen så,
när var det här då?
2015 var det.
Då hade de ingen rimlig anledning förutom ja, så ska det vara. De måste ju sagt det, så måste det vara för att
de upplever att de här människorna behövde vård. Jag försökte ju säga att om du tar dig ifrån Afghanistan, då är du en ganska driftig människa. Mm. Framförallt så har du ganska mycket, du har förutsättningarna. Det här är alltså unga män som har varit vuxna i sitt eget land ganska länge. I den här kulturen blir du ju vuxen kanske redan vid 14 år och börjar få liksom ett ansvar i familjen och så vidare. När du är 17, många av de här ungdomarna som, eller männen som kom, de hade ju barn. De har ju jobbat, de hade ju liksom en utbildning när de kom. Mm. Och att då komma dit, helt plötsligt så ska de säga, nej men hej lilla gubben, inte ska du behöva bädda sängen. Här får du gratis pengar. Och där de också, där flyktingsmugglarna hade gett dem en korrekt men vidrig bild av Sverige, att om du bara kommer dit så garanterar flyktingsmugglaren i den berättelsen som de säljer till den här ungdomen att om du säger på det här sättet så kommer du bli försörjd hela livet av det svenska samhället. Du kan kräva boende, du kan kräva det här, du kan kräva utbildning. Det fanns också en hel del historier om, det var därför det kom ganska många människor med vissa fysiologiska funktionshinder. Att till exempel, jag hade ett ganska hemskt exempel med en pojke som hade, vars ena ben var kortare än det andra. Där flyktingsmugglaren då hade lovat att i Sverige, där hade de liksom den möjligheten hos sjukhuset att göra benet lika långt igen. Så det var hans krav när han kom. Han bara, när blir mitt ben lika långt som det andra? För det hade han blivit lovad. Men det här, det med ekonomiska oberoendet som flyktingsmugglarna.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sålde och garanterade. Det fick de ju. Och det spreds ju som en löpeld i de här länderna att klart ni ska till Sverige för att där är allting gratis. Mm. Och mitt i det här var jag en utförare. Så marginalen som blev under 2015 och 2016, jag tror det var någon som gjorde siffror på det, hur min verksamhet hade utvecklats i omsättningsmässigt under 2015, 2016, 2017. Det var så här 900% eller någonting sånt där. Och det roliga är ju då att där vänder man det till att det är utföraren som är dum. Alltså om det här var ju upphandlingar. Det vill säga att där man då upphandlade den här grejen, men det var konkurrensutsatt. Det vill säga om ni hade företag så konkurrerar vi om både prisbild och insats. Mm. Och den som gör det bäst får man då ett kontrakt med. Mm. Och det var jag med och tävlade. Och där valde kommuner mig som utförare. Och sen så blev folk arga på mig för att jag tog betalt för den här tjänsten. Okay. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Mm. De flesta sa ju, men varför gjorde du inte det gratis? Ja, för att jag jobbar inte gratis är Nej. Svaret. Men vadå? Vill du tjäna pengar? Jajamensan, jag är kapitalist. Jag vill verkligen tjäna pengar. Mm. Och det är inte så att jag efteråt sa, titta vilken bra marginal det blev. För det tycker ju folk, det har jag verkligen fått förslag på. Att jag ska lämna tillbaka marginalen till staten för jag tjänade pengar. Det är som att be en människa som liksom så här lägger asfalt att, men nu tjänar du ju på det här hela året, nu får du ju lämna tillbaka vinsten. Och det gjorde inte jag. Och jag kan säga till dem som tycker att jag ska göra så att jag kommer inte göra det i framtiden heller. Mm. Oavsett vad det är för affärer jag gör.
Är det personer som liksom har följt efter dig genom hela vägen som är på dig liksom från 2010-2015 som fortfarande liksom, som trycker på och vill typ sätta dit dig liksom, eller att du ska...
Ja, det har varit ganska roligt för jag har haft en hat... jag har två stycken så starka... inte istället för fanclubs så har jag två stycken så här, som konkurrerar nästan om
hate, club.
Ja, hate clubs.
Två hate clubs.
Ja, den ena hate clubsen, det är extremvänstern. Alltså så här, kommunist, stollvänstern, palestinasjalsvänstern som tycker att jag är ondskefull. Och sen har jag också extrem stollighetshögen som säger att jag är landsförrädare. Så jag har alltså bägge extremerna från bägge sidor som tycker att jag är hemsk. Och det tycker jag, jag kan inte få ett bättre betyg till mig själv. För det här är ju de två extremerna som jag faktiskt hyser ett direkt frakt för. De möts ju bägge de här extremerna, högerextremen och vänsterextremen, i just sin extremitet. Mm. Alltså där man egentligen med våld vill förändra och man när sitt engagemang i hat.
Ja.
Och så jag tycker att varje gång de hatar så skrattar jag lite. Och jag tycker om att skratta så hata på.
Men vänstern, är det för att du tjänar pengar? Och extremhögern, är det för att för det du har tjänat pengar på?
Ja, för att de ser ju mig som i och med att jag var utföraren så är jag också landsförrädaren. För jag tjänade ju pengar på de här ensamkommande flyktingbarnen.
Just det.
Och att jag då, och sen hatar ju vänstern mig för att jag kritiserar systemet för just sättet som vi tog emot de ensamkommande flyktingbarnen. Eller framförallt, jag är ju ett ganska ihärdigt, jag har ju ganska ihärdigt legat på och tryckt på alltså hur dålig vår migrationspolitik har varit, hur dålig vårat sätt att hantera de här flyktingkriserna har varit. Och jag har ju kritiserat Miljöpartiet och Vänsterpartiet, mitt eget parti, Moderaterna, just för den totala respektlösheten mot vanliga skattebetalare, för att man utmanar hela den svenska modellen och välfärdssystemet med en migrationspolitik som hugger undan de ekonomiska förutsättningarna för en vanligt välfärdssamhälle.
Men det fanns ingen möjlighet, det var ju sån otrolig marginal sa du på det här, fanns det inte någon möjlighet för dig att liksom lägga de pengarna för att göra ditt boende bättre eller ge de som kommer mer pengar, förstår du vad jag menar? Men
problemet var ju att de här boendena var alldeles, alldeles, alldeles för bra. Det här var ju alltså vårdplatser. Man köpte alltså, man stal vårdplatser alltså för människor, missbrukare och kriminella i Sverige som behövde dem. De köpte man upp till ensamkommande män som definitivt inte behövde dem, för de var varken sjuka eller narkomaner då. Jag skulle säga utvecklingen av de här ungdomarna eller de här unga männen, om de har gått emot kriminalitet och missbruk, så skulle jag säga, jag törs inte slänga mig med några procent, men när någon väl kommer mäta utvecklingen av unga afghanska mäns brottsutveckling och utveckling när det gäller missbruk och placeringar på grund av rejält missbruk och kriminalitet, så kan jag ju inte annat än att säga att om inte den statistiska banan går käpprätt uppåt med en hastighet som är svår att finna motstycke någon annanstans i världen, så skulle jag bli väldigt, väldigt förvånad. Och det är bara på grund av våra egna myndigheter och vårt vansinniga system att ta emot dem. Inte bara att vi tog emot dem trots att de inte hade asylskäl, utan också på vilket sätt vi tog emot dem. Och det är också ett brott, vad jag anser, nästan direkt mot mänskliga rättigheter. För ska man se rätten att få söka asyl för att man verkligen är utsatt i ett land, vilka människor är det som blir utsatta mest? Vilka är det som drabbas hårdast av krig, fattigdom och elände? Kvinnor och barn. Var är kvinnorna och barnen? Vad är den svenska feministiska utrikespolitiken som vi i skrift hänger oss till? Hur kommer det sig då att vi tar hit bara unga män om det är kvinnor och barn det är mest synd om, och män som man sen kommer fram till att de inte har asylskäl? Då måste man ställa den här jobbiga frågan, och det är därför vänstern hatar mig, för att jag tar fram den här frågan. Finns det ett oändligt utrymme i Sverige? Har vi en oändlig ekonomi, eller är den ändlig? Kan pengar ta slut? Kan insats ta slut? För varje människa som kommer till Sverige som inte har asylskäl, för varje man som kommer, så är det en kvinna eller ett barn som har asylskäl som inte kommer få det. Och om det kan man låtsas om att det inte är så, eller så ser man sanningen i vitögat och säger att det här är vansinne.
Mm. Vad får du för svar då, om du ställer den frågan?
Ja, det är ju just att vissa saker måste få kosta, säger man till exempel. Att det här är människor som annars skulle dö i sitt hemland, vilket är en fullständig lögn. Man målar upp Afghanistan som att det är ett ställe där det regnar bomber, vilket inte är sant. Det är ju lite udda att många av de här personerna åker tillbaka på semester i Afghanistan, men tokvänstern påstår att då så fort man sätter sin fot i Afghanistan så dör man. Jag tror att ganska få personer skulle åka på semester om de visste att man dog, tycker jag. Mm. Det är helt enkelt inte sant. Och att vi skulle liksom utarma hela asylmodellen genom att tillåta människor komma till Sverige som inte har asylskäl, det är ju vansinnigt. Och sen som sagt, och sen har vi då extremhögern som de skriver ofta att jag ska hänga i en lyktstolpe i någon speciell stad tydligen, som det finns en sån här halvnasse idé om att man ska då hänga landsförrädare, och där brukar jag bli tillskriven att jag ska hänga ibland. Och det är ju då för att, ja, i och med att jag har varit utförare.
Okej, du ska hänga i Lyckstolpe?
Ja, jag ska hängas i alla fall. Det är lite... Och jag blir ju glad. Varje gång en sån tokstolle skriver så känner jag, då har jag ju lyckats med någonting. För jag retar ju de människorna som jag föraktar. Mm.
Men idag, jobbar du fortfarande med att ta fram behandlingsprogram? Eller system liksom?
Nej, jag blir intagen ibland till större bolag eller andra bolag på konsultativ basis, ja, för att hjälpa dem med, okay, deras system. Men jag har gått över till helt andra branscher där jag fokuserar för tillfället.
Just det. Vad har du för mål med politiken nu då?
Politiken är ju att förändra. Politik är att bidra till förändring. Mm. Och jag tycker om Sverige. Jag tycker verkligen om och är stolt över svensk historia, svensk kultur, det svenska folkhemmet. Det som mitt parti en gång var med och byggde, och sen också var med och raserade i stor utsträckning, vilket är genant. Men kan jag på något sätt bidra på samma sätt som jag har kunnat bidra till att få en människa att gå ifrån ett utanförskap och missbruk till att kunna bli en vanlig knegare? Kan jag på samma sätt vara med att påverka svensk politik så att vi kommer tillbaka och blir det här trygga folkhemmet som jag, det är min vision. Jag vill ha ett samhälle där du inte är rädd. Samhället har utvecklats på ett sätt där folk behöver vara rädda på många ställen för att gå ner på stan. Mm. Eller som min son som sitter med här ibland får liksom resonera med sina polare om man ska byta jacka när man ska ta tunnelbanan. Mm. Matteus har sin gymnastik i Tensta. Och då måste man ta tunnelbanan ut till Tensta. Och rånrisken är ju ganska hög på den tunnelbanan. Och på många andra ställen i Sverige. Så att när ungdomar liksom börjar normalisera risken i att bli rånad. När man säger, Gurra, blev du rånad igår? Åh, jävla otur. Men din idiot, varför hade du liksom jackan på dig? Det fattar du att du inte kan ha. När man börjar skuldbelägga rånoffren. Och hela den här våldscirkeln börjar normaliseras i Sverige. Jag vill inte att det ska vara så. Jag vill inte att rädsla ska normaliseras. Jag vill att du ska kunna vara trygg i att bli gammal, för du vet att du får en pension. Jag tycker det är en skam att vi tillåter pensionärer få vara fattiga. Jag tycker att det är en skam att vi tillåter att det finns vårdköer i ett land där vi har en av världens högsta skatter. Och allt det här går att förändra. Man kan inte bara lämna in och säga okej, shit, det här gick åt helvete, nu flyttar vi. Så kan vi inte göra. Jag kan göra det, för jag är pissrik. Jag kan flytta till Spanien, ta med mig familjen och garva hela vägen. Få slippa betala skatt och ha det varmt och skönt. Men jag tycker inte man gör så. Mm. Jag tycker det är då man är landsförrädare.
Mm. Mm. Nej, det är jävla vad, det är matigt. Matigt avsnitt. Jag har fått mycket info alltså.
Ja, verkligen.
Vi lär oss mer nu än vad vi har gjort.
Vi har ju frågor också från lyssnarna.
Ja, det har vi.
Mm. Jag tycker vi ska köra lite frågor.
Ska vi det?
Ja, jag tycker det.
Vi gör det. Ja. Vi kör några snabba.
Ja.
Jag har en fråga själv innan vi går in på tittarfrågorna. Och det är i och med att, ja men, det man ser ut att, ja men du har ju mycket pengar och det är ju ett lyxliv du lever. Vad är det du har, hur har du investerat dina pengar och hur har du fått dem att växa nu i efterhand?
Jag har försökt att agera ungefär som på börsen, men jag tycker om att kunna påverka mina investeringar själv. Mm. Och om du då investerar i mindre bolag i en så stor del så att du själv kan vara med och påverka bolagen, så blir det för mig intressantare. Jag har ett riskkapitalbolag och det låter ju som att man i det försöker riskera så mycket pengar som möjligt, och det är precis tvärtom. Men det finns ingen som är mindre riskbenägen än en riskkapitalist. Så jag försöker i ganska trygga mindre bolag ta ägarandelar och sen vara med att utveckla dem på ett bättre sätt för att sen kunna sälja dem mycket dyrare.
Om vi tänker typ fastigheter då, lite skvaller. Vad har du för fastigheter? Så här privat?
Alltså privat, jag äger en del fastigheter. Det är ju en av mina bolag i riskkapitalbolaget är fastighetsutvecklare. Så då köper vi, nu till exempel har vi gjort ett kvarter i Visby innerstad och gjort om. Oj. För att utveckla, vi har byggt på våningar och vi har gjort om en hel del ursprungliga fastigheter för att liksom göra det bättre för i innerstaden så att butikerna kan vara kvar, men att det blir ändå mer boendeenheter. Och nu sålde vi den sista 3-4 enheterna bara för några veckor sedan. Så det är avslutat nu. Men sen har jag haft stora fastigheter i Norrtälje. Jag har en del grejer i Täby. Jag har en hel del runt om.
Vad, om man säger, i och med att du är ekonomiskt oberoende, du måste inte jobba så mycket som... Du jobbar ju mycket.
Ja.
Ja. Vad är det roligaste nu med att jobba, med tanke på att du inte behöver pengarna? Liksom? Är det att vara med och påverka i de här bolagen som du investerar i? Eller vad tycker du liksom är det roligaste med av alla de grejerna du gör?
Jag tror att alla människor behöver utmaning.
Mm.
Och det är ju lätt att göra en sak bra en gång. Det är inte jätteovanligt. Men att göra flera olika saker bra, men också på olika sätt, det är ju svårare. Det är ju, att vara enbent är ju ganska tråkigt. Det betyder att om du är jätteduktig på att vara bostadsutvecklare, så är det du gör och sen så slutar du med det och så fortsätter du och så gör du bara det. Min utmaning är att kunna visa på inför mig själv att jag inte är helt oduglig i andra branscher. Mm. Och då blir det också mycket mer spännande.
Det var många som frågade om du skämmer bort din familj.
Med kärlek, absolut. För jag tycker att det finns ingenting annat att lägga den på. Alltså att ge sin familj tid, alltså sin egen uppmärksamhet, är ju otroligt viktigt. Och sen det är klart att när vi åker på semester, så kanske inte jag sitter med sista minuten resan och tittar på det skabbigaste hotellet. Det finns ingen anledning. Men det är inte så att jag på något sätt har något vaskigt beteende.
Nej.
Det är någonting jag har väldigt svårt för människor som inte har respekt för pengar.
Det har varit väldigt mycket seriösa frågor hit och dit. Fan, dela på tiden vi ställer något lite mer skämtsamt. Du har ju både lite längre hår och längre skägg. Vad hade du helst offrat? Du måste offra någonting nu.
Pest eller kolera,
Jan Emanuel. Antingen tar du bort skägget eller så tar du bort håret.
Ja, men det är jätteenkelt. Skägget växer ju jättefort. Det är bara raka håret. Och sen så vet jag att jag har ganska mycket märken i huvudet som jag inte gärna vill flasha, så det är skägget.
Ja, det är skägget. Det är en kille som undrar, vad är det dyraste du äger? Och då snackar vi inte båtar, fordon eller fastigheter, utan bara en sak som du äger. Är det något du kan svara på?
Ja, små prylar så, typ som är dyra som man...
Ja, men precis. Det skulle väl kunna vara en klocka då.
Jo, men man... då är det ju klockor.
Mm.
Det är ju, mina klockor är ju, de är de dyraste prylarna liksom. Mm.
Den dyraste då, klockan.
Ja, den har ni ju sprungit på. Min släkt på mammas sida har varit fattig i alla generationer man nu kan finna. Så lång tid du kan gå tillbaka och släktforska så har släkten varit fattig. Min mormor, när hon fyllde 90, då köpte jag på diamantörhängen till henne. Och de bar hon varje dag tills hon dog. Och sen morsan har ju aldrig haft någonting. Henne köpte jag en Rolex-klocka till.
Mm.
Och de gåvorna, när man också går över den gränsen för att man faktiskt kan tordas gå emot det traditionella. Det är ganska häftigt. Det jag hoppas är att alla inte ska behöva vänta tills de är 90 år och ligga mer eller mindre inför döden tills man faktiskt vågar sätta på sig och gå emot den här ganska förstörande jantelagen.
Om du fick välja en person i hela världen, vem skulle du välja att byta liv med?
Jag skulle vilja byta liv med statsministern, för jag tror att man skulle kunna göra så extremt mycket nytta och skillnad där. Mm. Så var det med det. Nu var nästa fråga.
Ja, men då var det ju vad är ditt bästa tips för unga entreprenörer?
Först och främst insikten i att livet inte är enkelt. Det är inte så att nu skaffar man ett aktiebolag och sen blir det bra. Eller att det är inte så att man, som en del säger, att bara du kämpar så går det bra. Det är verkligen inte så. De flesta entreprenörer kämpar år efter år och det blir inte alls något bra. Utan att gå inte för hastigt fram, utan se till att ha ett arbete. Säg inte upp dig från ditt arbete för att du kommer på en jättebra idé som du sen ska förverkliga. Utan var kvar på ditt jobb. Och så driver du din verksamhet på sidan. Och när ditt sidoprojekt genererar mer ekonomi än ditt vanliga jobb, då kliver du över.
Jag har en sista fråga då. Mm. Nu har vi pratat länge, så vi har fått med mycket. Gillar du kebab?
Ja, jag gör det också med lite ångest. För att jag har en vision om att kunna äta mig mätt utan att andra individer ska dö. Så jag hoppas att vi snart har ett samhälle där man kan föda upp djur på ett sätt där de inte plågas. Jag tycker jättemycket om kebab, men jag förstår också konsekvenserna av den lidande och död som jag är med och genererar genom min fabless för kebab.
Mm. Fan vad härligt, och vi har fått en väldigt stor bild av dig idag, och jag själv varit väldigt nyfiken på hur ditt liv har sett ut, och tack för att du var med.
Ja. Tack för att vi fick komma.
Ha det bra.
Glöm inte att du kan få ännu mer innehåll från oss i JLC med våra exklusiva bonusavsnitt Naket och nära. Med Mellan himmel och jord plus i samarbete med Acast kan du få tillgång till alla våra vanliga avsnitt reklamfritt samt exklusivt innehåll i den podcast-app som du själv helst väljer att lyssna igenom.
Exakt så klicka på länken i vår podcast avsnittsbeskrivning för att signa upp dig direkt.